Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vår kompis Anna Benson driver världens smartaste tjänst och hon har låtit oss distribuera en julklapp i förtid till alla er kära lyssnare, nämligen 100 kronor i rabatt på ett helt köp inne på smålandsgran.se.
Precis, och jag har nu precis bevittnat och i media att så här, det är hårt tryck på granarna i år. Men eftersom de äger hela marken här där granarna står så kommer granarna inte ta slut.
Nej, det är alltså Annas pappa som driver en julgransodling och har gjort i alla år. Och det som är fantastiskt med den här julgransodlingen är att den är ekologisk. Det vill säga varenda gran man köper på smålandsgran.se är ekologisk obesprutad. Gå in på Smålandsgran. Det fina med den här tjänsten det är att de kör hem granjäken till dig. Du slipper gå ut i dessa coronatider och brottas på så här julgransförsäljningsplatser. Utan de kommer och levererar granen raka spåret hem till dig helt corona-safe. Och det bästa, Ann, vad är det?
Det bästa är det är såklart att de sen också kommer ner och tar det där skelettet, granskelettet från ditt hus. Utan att du behöver konka ner det och få hatiska blickar av grannarna resten av vintern. De kommer hämta den, de kör bort den och de ser till att den återvinns. Så att du räddar både plånboken, miljön och den psykiska hälsan efter jul.
Exakt. Och inne på smålandsgran.se så har hon också massor med julgranspynt, attiraljer, julprylar. Gå in och shoppa loss. Ni får 100 kronor i rabatt. Använd koden Ann och Sanna. Ann O-C-H Sanna. Och gå in och shoppa loss som sagt. Jag har själv beställt en adventsgran som kommer lämpligt nog på fredag.
Så fina du. Och som sagt, det finns alla sorters granar. Både Disney stylish och vanliga granar. Och sen så massa roliga pynt. Och till och med en liten jultröja har jag beställt nu. We go American this year.
Yes, we do.
Merry Christmas.
Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Inte din morsa.
Ja.
Vad känner du inför det egentligen?
Nej, men alltså, det finns någonting i det där uttrycket som jag tycker är så otroligt uppfriskande. Svenskarna är ju besatta av att sätta upp lappar. Det är i alla fall känslan jag får av min lilla egen ihopknopade analys. Ja, men allt från liksom lappar som står i trapphuset, som står nere i tvättstugan, de kan ju vara ganska rabiata och hårda. Så you motherfucker som var här igår, liksom, så här, jag ska döda dig. Alltså, vi har liksom någon lapptradition här. Jag vet inte, det kanske är så i hela världen. Men
vi har ju en stor rädsla för att konfrontera människor öga mot öga på något sätt. Så det är väl därför vi älskar lappar, att man så här, sätter upp en liten lapp på kontoret. Så här, och det är därifrån uttrycket kommer. Din morsa jobbar inte här.
Ja. Eller liksom, diska själv, ja. Jag tycker det är...
Ja, diska själv. Liksom, ställ inte någon jävla hög här med glas. Det är härligt.
Det är härligt.
Och sen tycker jag att det är liksom en härlig, tycker jag, quote inför alla. Det är liksom en liten medberoende quote för mig, inte din morsa.
Ja.
Får tänka det. I alla relationer, förutom till mina egna barn. Att säga, nej, jag är inte din morsa.
Jag tycker det är ganska roligt. Jag har varit på ett kalas nu. I pandemin, vågar jag inte säga. På ett sånt där stort lekland. Det var ju inte mycket folk där. Utan det var ju vi och typ tre glada laxar. Och det var ju som att pandemin fanns inte där. Det fanns inga lappar där det stod så här, en meter från varandra, och det var inga så här kryss på borden, utan jag gick hem på hemsidan för jag skulle kolla lite hur restriktionerna såg ut då inför vi skulle dit på det här kalaset, men det var inte en kommentar om le covid. Så att men då var en mamma som var där som var så där som jag kan bli lite avis på, som inte är insmickrande mot barn. Men du vet, vissa mammor erkänner sig, jag gillar inte andras barn. Jag gillade aldrig barn från början. Jag gillar mina egna barn, men resten tycker jag är så här, nej, jag tycker de är ganska jobbiga och fula och vidriga. Och den här mamman är lite öppet så, och det slår mig varje gång att jag känner så här, nej, man behöver inte älska alla andras barn liksom. Men det är väldigt sällan, särskilt i den här mammaferingstiden där alla mammor ska vara så goda och väna, som någon liksom öppet visar att så här, ja, du kan gå själv på toa, eller så här, det här, jag gillar inte dig simla. Jag är bara liksom, jag är neutral inför dig, precis som jag är kanske inför folk som inte gillar hundar, eller det är bara, jag tycker det är lite fascinerande. Jag blir alltid lite så här, wow, så där kan man också vara. Lite som papper är så här, inte överintresserad, utan så här, ja, gå på toa själv liksom. Lite så här, laid back moms. Finns för få av dem, tycker jag.
Man kan ju ifrågasätta det här att man per definition som kvinna antas älska barn och direkt så här kasta sig över alla barn som om det vore ens egna, och man ska omfamna uttryck som ja, men alla barn är allas barn och sådär. Och så är det ju naturligtvis bara bullshit, grov generalisering, för att vi älskar ju inte alla människor, vi älskar ju inte alla vuxna människor, så varför ska man bara kasta sig över barn bara för att de är liksom just barn per definition. Det är urbota korkat att tro att det är så. Det finns väl en och annan som bara går loss på barngrejer, men det är fan nästan sjukare, tycker jag egentligen, för att man säger, det är ett litet barn, jag bara går loss då in i så här någon slags moderskänsla av det. Det är lite grann som att folk kastar sig över hundar. Det kan jag störa mig enormt mycket på, att man säger förväntar sig att alla hundar ska älska att bli gosade med av främlingar. För det är ju främmande människor som ändå säger, åh, får jag klappa din hund? Alltså, översätt det till, åh, får jag klappa ditt barn?
Nej, jag vet.
Det är jättekonstigt att man så här, tar sig rätten att bara så här, gå in med sina händer och kladda i någon annan varelses ansikte.
Ossian är ändå 18. Han är ju som han är liksom 5 år när man går ut med honom på stan. Han går fram till varenda människa med hund och säger så här, som ett 5-årigt barn, så här, får jag klappa din hund? Och jag ser att hon lite så här, oj, okej, okay, kanon. Jag säger, Ossian. Men då är det lite som att de blir så här tagna på sängen bara för att det är liksom en vuxen pöjk. Så då blir de glada. Ja.
Vem kan säga nej till Ossian
nu för sig? Ja, i och för sig. Nu när han har rakat hår så kanske vi...
Vad hände? Kan du berätta? Recappa, vad hände med liksom deras hår?
Ja,
inklusive Frasses hår som råkade åka med.
Jag är väldigt fascinerad, för jag la ju ut en bild i förrgår på att jag hade varit borta 24 timmar. Och då hade min äldste son rakat min yngste son. Och då menar jag inte så här med 3 millimeter eller 3 centimeter, utan så här... Ja, men som att hår inte existerade. Som liksom en avatar. Som han nu undergår namnet under. Och det här gjorde mig supersur. Men det är som man lätt röstas ner ensam mot sex. Against all odds. Så blir det så här, ja, men vadå? Liksom, ta det lugnt. Så här. Det är bara hår. Det växer ut. Och så till slut så var jag tvungen att dra till med cancerkortet. Att jag var så här, jag tycker väldigt mycket om hår just för att jag märkte på min mamma att när hon hade cancer och tappade sitt hår så tappade hon också lite gnistan att kämpa. Eller inte gnistan att kämpa, men det var väldigt, väldigt stort för henne. Plus att hela liksom släkten Söderlund Fagerberg är ju typ hårfager. liksom, ja, men det är mycket hår överallt. Liksom.
Mm.
Men så kommer jag tänka lite på en grej. Ossian är ju den enda som har lite tunt hår.
Mm.
Så det kanske inte, jag tänkte en liten så här Freudian thought, att det kanske inte är lika heligt för honom. Och då, så, men jag drog ändå till med det för att jag tyckte att han var en douchebag. Han var så här, ja, ta det lugnt, så här, jobba med dig själv. Det är så som han har på just nu. Man känner sig som en tant som lever i en 1800-talskampanj. Så då sa han det till mig, att men du får deala med det där då liksom. För jag sa så här, det kanske är för att min mamma, ja, men hade cancer och gick bort i det, och det var så otroligt som att se henne, och se henne i det där liksom korta stubbet och de där ruttna tänderna. Så och då märkte jag på att då blev han så ställd, men lik sin far så kan han ju liksom inte direkt erkänna, utan han måste ju liksom slå tillbaka och sen kan han komma och liksom be om ursäkt. Så, att, så sa han, men då är det där någonting du får jobba med.
Mm. Det är ändå väldigt, men det är så jävla avväpnande, ja, uttryck. Ja, då får du jobba lite med det. Det ligger inte hos mig ändå.
Nej, men då har du liksom, då är du inne i korridoren så här, utan utväg. Då är det så här, då är det du som är intolerant, du är omodern,
det är du som har problem med liksom andra människors, alltså du är överkänslig,
ja,
typ.
Ja.
Ja.
Så då liksom, då var det lite som att då var min väg stängd. Men sen så la jag ut då häromdagen att jag hade att det här hade hänt. Och gud vad det här, det är kanske 170 kommentarer eller någonting. Och vad det har delat kvinnor då, företrädesvis, som då har svarat, i två läger.
Mm.
Vissa är så liksom upprörda så att de, som att det var deras egen son. Och vissa är bara så här, ja, jag tycker att det är lite roligt och känner igen sig. Märk väl att det kanske var någon som klippte luggen lite. Det här kanske var lite värre. Men det, jag kan ändå känna att det är, så här, det är 50-50 vad folk tycker. Vad tycker du?
Nej, men jag är väl lite grann inne på oss i stylen, så här, whatever, det är hår, det växer ju ut så här, för det gör det. Jag har ju precis haft en rakad pojke en månad sedan, och nu är han liksom, håret är ute igen. Det går ju väldigt snabbt liksom. Mm. Men däremot så, jag minns nu när vi pratar om hår, att vi, det kan ju verkligen uppstå maktkamp med barn. Alltså Ville och jag hade ju en dotter, och där är väl håret ännu viktigare på något sätt. Där är det ju liksom, skulle det vara väldigt mycket mer provocerande om någon rakade av ens dotter hela håret liksom. Det tror jag skulle vara värre liksom, faktiskt, för att vi är fostrade av det här samhället som ju är ett patriarkat och så vidare. Men, och han var ju då väldigt på det hela inställd på att Olga skulle ha pars. Och så skulle hon liksom gärna ha en liten kort lugg. Han vill hela tiden klippa hennes hår i pars. Och jag var så här, nej, jag vill att hon ska ha långt hår. Därför att jag var, mindes min egen barndom. Att min mamma hela tiden hade någon jävla besatthet att klippa mig i pars. Hon tyckte det var så sött med flickor i pars. Och, så att det finns inte en enda bild på mig där jag inte har jättefula frisyrer. Där jag är så här, klipp den där jävla parsen som hon bara bestämde att jag skulle ha. Så för mig var det så här, nej, mitt barn ska få ha långt hår. Sen ska hon få bestämma själv om hon vill klippa sig. Men Ville, och sen separerade jag och Ville, och då var ju Olga bara 3. Så att, då var det den här maktkampen, att jag var så här, du klipper inte hennes hår. Och sen helt plötsligt kom hon, och så hade hon en liten lugg. Och så hade hon en liten page. För vem ska egentligen bestämma det? Och om man inte klarar av att komma överens om det, ska man dra lott då? Eller vad ska man göra? Alltså det, fan vad vi hade massa diskussioner och konflikter om det där.
Men jag tycker det är så här, liksom gå tillbaka.
Och till syvende och sist tyckte jag det var så enkelt att lösa. Jag bara, fråga Olga vad hon vill göra. Men då menar jag så här, ja, du har ju helt indoktrinerat henne i att det ska vara långt hår. Och jag bara, eller så har du indoktrinerat henne att hon ska ha pars. Alltså så där kan man inte hålla på att resonera. Barnet måste ju ha någon slags egen fri vilja och tänka och tycka om sitt eget hår. Liksom.
Men jag kommer ihåg att det där som jag då var lite killtjej, så klippte min mamma mig i sån här, men klassiska, men pottfrisyr, att man hade satt en potta på huvudet och sen klippt runt. Och jag kommer ihåg att det var någon gång när mamma liksom glömde bort det där lite, eller kanske inte tyckte så här, ja, att det inte var bekvämt och smidigt liksom. Under någon sommar när jag fick lite längre hår och kunde ha 2 tofsar. Och jag kommer ihåg vilken så här, nästan sublim upplevelse det var för mig. Som att jag hade så här, nått en annan nivå av mänskligheten. Nej, men det är laddat. Det har liksom alltid varit. Och det, i många länder är det ju, många kulturer ser ju också så här supersexuellt laddat. Att man då har hår ute. Så jag fattar det. Men jag tycker att så här, den enkla frågan att bara säga, hejsan svisan, det här är Ossian, din äldste son. Frasse vill verkligen raka sig som jag. Är det okej, mamma? Mm. Det är inte så att jag är liksom ute på en atlantångare utan någon form av så här kontaktbar yta. Utan så här, jag är liksom 5 kilometer bort på Lidingö.
Mm. Och du har en telefon i högsta hugg. Alltid.
Precis.
Så att jag menar, ja. Men det är väl bara frågan. Och sen är det väl, tycker jag också, så här, kanske samtycket med den som ska bli klippt. Det är väl det allra viktigaste. Alltså, samtycket. Hålla på och frisera. Ja, men samtycket för barn. Alltså, så här, att barn har ju ganska lite, eller extremt lite makt över sitt liv. Och då tänker jag att så här, är det någon makt man fan kan ge dem, så är det över hur deras hår ska se ut. Och hur, vilka kläder de vill ha på sig. Och faktiskt vad de vill äta. Jag är ju liksom för att de ska få äta en halv påse chips till frukost. De är sugna på det. När de är 2 år gamla. Där jag slutat kämpa. Och de lever.
Jag försöker ju kämpa emot lite, men ja. Jag vet inte. Jag känner också lite så här. Jag tycker att de terapeuter som har sagt, eller psykologer som har sagt just när, men välj dina strider.
Mm.
Jag tycker inte, jag kan ha väldigt, väldigt svårt för den här tiger mom. Hon, den här kvinnan som dök upp för typ 10 år sedan och skrev att hennes barn då blev så drillade. Och om de inte hade all rätt på alla prov eller spelade perfekt Chopin, vet du, då drogs alla deras privilegier in. Och då känner jag så här, då ska man inte ha barn. Om det är det enda orsaken till att man ska skaffa barn, är att de ska här, vara perfekta A-studenter och att man ska här, missbruka sin makt. Det, då tycker jag... Ja, du fattar. Då,
jag vet, men samtidigt så kan jag ju förstå typ föräldrar i USA. Alltså ett samhälle där det liksom inte går att ta sig fram. Det har ju visat sig att USA, som ju vi... Jag kommer prata lite grann om USA, för jag tycker det är så jävla bisarrt att vi är så besatta av USA och att det här valet har så här gjort att hela... Jag har nämligen fått lite inside information om varför det var så många på Sveriges Radio som blev smittade av covid-19 på TT:s redaktion. Av följande skäl. De följer extremt hårda restriktioner när det gäller covid-19. Man får inte komma in i huset om man har träffat någon som eventuellt kan ha varit smittad. Och folk, man får inte röra sig mellan redaktioner. Det är liksom avspritade datorskärmar. Och vi använder aldrig samma puffskydd. Och, alltså det är så hårt. Så när jag fick höra och läsa om att hälften i stort sett av Ekots stora då redaktion blev smittad av covid-19, så kan man ju undra så här, hur fan gick det här till? Och den enda förklaringen de har kunnat komma på, det är att under valveckan, alltså vi pratade amerikanska valet, så var det som att folk blev så jävla upp i limningen där inne. Så att de satt helt plötsligt och delade varandras skärmar och hoppade in i varandras
liksom. De tappade fokus.
De tappade fokus på att hålla avstånd och var bara liksom så obsessed med att följa valet och hoppade då in i varandras bubblor och smittade då varandra.
Jo, men, ja. Jag tycker,
men, ja. Ja, men så har man ett barn som växer upp i USA till exempel, vilket är ett land där det i stort sett är omöjligt att göra en klassresa, även om de då marknadsför sin jävla The American Dream pryl så hårt ut att så här, yes you can, alla kan om de vill och du kan förändra ditt liv och du kan ta det dit du vill och sådär, så har det visat sig att just i det landet så är det i stort sett omöjligt att göra en klassresa. Det är extremt få som klarar det, så där kan jag ändå förstå av rädsla för att liksom att ens barn ska så hamna på samhällets botten, att man så här driver dem och drillar dem hårt i skolan.
Ja, men jag tycker att det som vi pratade om i förra veckans podd, som heter Det försmådda, som fick lite kritik för, den ska alltså heta Det för.
Det här är första gången vi har poddat förutom Paolo Roberto avsnittet där vi har fått hat faktiskt.
Men inte ett hat, tycker du det?
Jo, det tycker jag.
Okej, nätet.
Jag har några härliga kommentarer som jag skulle kunna läsa som jag inte tycker. Jag har ju raderat en del kommentarer för att jag tycker att de var opassande faktiskt. Jo, men det har nog fått lite hat i alla fall.
Ja, det handlade ju väldigt mycket och nyo om klass. att, att bland annat att du då skulle liksom, att du skulle sitta och kommentera, du som bor i ett slott ungefär med
problem. Jag ska hålla käften för att jag lever ihop med en rik man. Jag är i stort sett hemmafru och bor i ett slott, och därför ska jag bara hålla käften och inte tycka någonting om någon överhuvudtaget. Det var väl lite grann sammanfattningsvis vad det hatet gick ut på.
Mm.
Och sen gick ju hatet också ut på, som vanligt, att vi det är osysterligt att kritisera Mia Skäringer. Och det här tycker inte jag är ett dugg förvånande. Alltså det hade vi lite grann kanske räknat med när vi gick in och analyserade och resonerade kring hennes svar på Alex och Sigges då, satir på henne. Att folk kommer ju gå bananas, eftersom hon är och betraktas som och uppfattas som en gudalik figur, och gudalika figurer får inte kritiseras, för då blir människor väldigt känslomässiga. Och det är lite grann med Mia Skäringer. Det var ju någon som skrev så här: vad då för smådd? Inte Mia Skäringer väl? Hon som har återigen ett så här, en direkt biblisk koppling. Lättkränkt är väl inte ordet som kommer upp när man tänker på Mia Skäringer. Hon som fått motstå så mycket och så oförtjänt. Och ändå står hon rakryggad och för talan för så många. Alltså att man betraktar henne som att hon kommer ur liksom Jesus, ur lidande. Och har lyckats uppnå denna upphöjda position där människor liksom ser denna extremt goda människa, hyllar henne och håller henne liksom för högst i världen, typ, i sitt liv. Så då är hon untouchable på det sättet att hon har varit lidande. Då får man inte kritisera henne, oavsett makt, status, pengar som hon nu har uppnått då.
Okej, men inte för att så här, sticka hål på någon myt kring dig. Det känns ju inte som att någon av dina karar eller din pappa faktiskt har försörjt dig. Om jag nu inte så här, avslöjar någonting stort.
Ja, men jag kan säga att det här är en frekvent förekommande fördom. Alltså nu var det väldigt länge sedan jag fick ta emot någon form av sån här personligt påhopp, eller vad man ska säga. Alltså så här irrelevant kritik som inte handlar om det jag säger eller gör eller producerar, utan som faktiskt går rätt på min person. Saker som jag faktiskt inte kan göra någonting åt, nämligen vad jag är född och uppvuxen i för typ av familj och hur mycket mina män eventuellt tjänar. Alltså det kan man ju faktiskt inte göra någonting åt. Jag hade ju kunnat då välja kanske att vara ihop med någon fattiglapp eller någon människa som inte tjänar pengar, men ja, du fattar, det är ändå så här, det är bara så här personliga påhopp som inte har någonting med vår då kritik av Mia Skäringer att göra. Och det här är väldigt vanligt, har det varit under alla mina år som kolumnist i Aftonbladet, att det är så här: du som lever på pappas pengar, du som liksom är född med så här silversked i mun, och du som lever så jävla förspänt och så här räkmacka, och tror du någonsin att du skulle ha fått sommarprat om inte du liksom kommer från där du kommer, och ja, så där. Och det där gör, alltså jag nu känner jag väl att så här, men whatever, jag skiter väl i det liksom. Och det är lite grann som vi själva har då kritiserat Skäringer för, att så här, fan, har man uppnått någon typ av plattform och upphöjd position i samhället där man faktiskt har makt att uttrycka sig och är lyssnad på, så här, då kanske man inte behöver ta åt sig så jävla mycket. Folk får väl håna och tycka vad fasen de vill, men jag blir ändå, det jag blir jävligt, det som är min, du pratade ju om det förra veckan, vad som är din så här akilleshäl när det gäller kritik och påhopp. Och att du vill inte bli kallad en bad mom, och du vill inte bli kallad osysterlig.
Nej.
Och för min del vill inte jag bli kallad någon jävla latmask, alltså människa som inte arbetar. För att jag tycker att det är så fruktansvärt orättvist, för att jag arbetar som, alltså jag har jobbat sedan jag var 14 år gammal. Jag har jobbat i vården, jag har jobbat i restaurangbranschen, jag har jobbat i hela mitt liv, och jag jobbar fortfarande mer än heltid, mer än 40 timmar i veckan. Jag driver ett inackorderingsstall där jag jobbar 40 timmar i veckan och tjänar väldigt lite pengar på. Och sen så jobbar jag ju som journalist på Sveriges Radio, jag producerar text och bild och innehåll på både mina egna kanaler men också i en rad andra media, och har gjort liksom ett 10 års tid och drivit mitt företag. Jag bara går in och tittar, det är liksom oriktigt. Jag blir helt sjukligt provocerad också att så här, mitt värv som, där jag ändå har lyft könsmaktsordningen, genusfrågor, feministiska frågor. Jag har slagits för kvinnor och för liksom orättvisor riktat mot kvinnor under hela min yrkesverksamma tid. Liksom. Och så får jag höra att jag är någon jävla liksom, hemmafru.
Mm.
Då blir jag bara så här, åh gud, vad fan. Du skrev också i en kommentar, har du lyssnat på podden till någon? Och det är ju så roligt, för de flesta har ju typ inte gjort det innan. Nej, jag tror inte,
de vill bara ingen nättrolla för att det känns bra. Men jag tänker också så här, den statusen som Mia Skäringer med all rätt, måste jag säga, uppnått under de senaste, ja det måste ju vara 20 år snart. Så handlar det väldigt mycket om att hennes fans vill ju såklart inte att det ska vara liksom några sprickor i kristallen, nu förstår jag menar.
Men
det är ju så, om du tittar på, det gäller ju även dig, du är ju också såklart beundrad och liksom älskad, och även jag, men problemet är att så här, det funkar ju så att de här, när vi idealiserar någon och avgudar någon, men det kollar bara, varför skulle annars liksom kunglighet eller hierarki eller gud ha uppfunnits? För meningen är ju att den ska hålla pöben i schack, att det, så här, det ska vara som ett plåster på alla sår och sprickor och ilska och förbittrande, att se upp till de här höga idealen och känna sig, jag får vara en del i deras liv. Och jag tycker det blir jävligt intressant också när man läser till exempel Åsa Linderborgs bok Året med 13 månader. Där beskriver ju hon att hon liksom har levt i den här, vad ska man säga, bilden av henne som liksom tuffa, intelligenta arbetarungen som har tagit sig upp. Hon har blivit liksom idealiserad av andra. Hon har umgåtts med mycket med snubbar som har bekräftat henne. Hon har liksom, hon har ändå varit kvinnlig och utnyttjat sin sexualitet och bla bla bla. Och sen så hur då extra smärtsamt det blir när de som då på något sätt har henne som ideal då ser hur hon faller liksom. Och hon också, man lever ju själv i att man idealiserar vissa människor som då man märker bara till exempel är så här, när jag blir sensationslyssnare eller vill sätta dit den. Så att det är så här, ja, det finns ju aldrig någon liksom, vad ska jag säga, det finns ju aldrig någon bra relation mellan ideal och verklighet. Det vet man ju själv, ja, men särskilt du som var så jävla kär i kärleken när du var liksom yngre. Att det går ju aldrig, och liksom den mannen man träffar som man då målar upp som en superhero lover prince, liksom, de ramlar ju ner också, och det fallet kan ju bli jävligt hårt om det är den enda bilden man har vuxit upp med liksom.
Ja, men själv, visst är det så, men jag tänker så här, det som jag kan göra mig så extremt trött, det är liksom att så här, jag tycker ju vi svenskar kanske generellt, eller så är det här en mänsklig egenskap, vi kallar det för dikotomi, alltså att man bara ser liksom, det är antingen åt det ena hållet eller det andra hållet, att det aldrig kan få vara både och, att en människa kan vara både ond och god i ett, och så är det ju, vi människor är ju både onda och goda, man kan vara både helt fantastiskt intelligent och smart och urkorkad på andra plan.
Ja.
Och jag tycker det berikar mitt liv i alla fall, att inse att så här, wow, det finns en grånskala. Det finns liksom människor som man så här, det är inte bara så här, nej jag gillar inte henne för hon liksom hade en, liksom tillhör en helt annan färg politiskt, då gillar inte jag henne. Utan så här, nej, man kan ju älska någon som har diametralt olika uppfattningar om till exempel abort. Alltså jag träffade ju en gång en kvinna som jag blev skitbra kompis med, det var så konstigt, men vi var vänner ett bra tag. Hon var ju, och vi träffades genom att hon knackade på min dörr när jag bodde på Maria Prästgårdsgatan i egenskap av Jehovas vittne.
Jaha.
Så hon var Jehovas vittne och ville ju då komma in och vittna för mig, och jag bjöd in henne för jag läste ju religionsvetenskap och bara tyckte så här, gud vad roligt det här, nu vill jag diskutera med henne om liksom världen som ska komma, och ja, de har ju verkligen, verkligen dystopisk syn på mänskligheten och på vad som ska komma med domedagen och sådär. Mm. Det tyckte jag var skitkul, och så satt jag och började liksom snacka med henne, och det slutade ju med att vi började umgås. För hon visade ju sig att hon var ju tvivlare, hon var uppvuxen i Jehovas vittnen, hon hade frånfallit då när hon var mellan 14 och 16 eller 14 och 18 och blivit utesluten, och så hade hon blivit med barn, levt ett raj-raj liv och blivit med barn då, med en snubbe som sen hade lämnat henne, som blev ensam med det här barnet, och då gick hon med i Jehovas vittnen igen och började då göra då service och gå runt och vittna liksom Men hon var ju fortfarande så extremt liksom ifrågasättande av den här då sekten som ju hon var, hade valt att gå in i igen. För att annars var hon helt och hållet ensam eftersom hennes föräldrar var medlemmar där. Och de har ju liksom, de utesluter ju verkligen folk och då pratar inte, alltså hennes mamma snackade inte med henne på 4 år.
Nej,
det är verkligen ord och inga visor liksom. Men vi blev skitbra kompisar under ett par år och sen flyttade hon till Malmö. Så nu har vi förlorat kontakten. Hon är fortfarande med i Jehovas vittnen, men hon körde liksom lite dubbla agendor, kan man säga.
Mm-hmm.
Jag menar, vi hade ju diametralt olika syn på till exempel abort.
Mm.
Hon tyckte ju abort verkligen var mord.
Ja.
Men inte hatade jag henne för det liksom. Nej. Trots att jag verkligen eller liksom avfärdade henne som en total idiot som inte liksom kan få befinna sig i mina rum. Så var det inte. Jag tror fortfarande att hon tycker att abort är mord. Och jag respekterar det. Och jag kan ändå vara hennes vän. Liksom. Så det är, och det är lite grann så med tycker jag, många utav då, så här, Mia Skäringer. Så det var ju det som kom upp under MeToo också. Att, så här, Mia, apropå att Mia Skäringer, det är vissa som är så här, hon har väl ingen makt? Jo, hon har jättestor makt. Hon var faktiskt en utav dem som verkligen satte MeToo-stenen i rullning. Camilla Läckberg, Mia Skäringer. Och sen var det väl någon till som delade Cissi Wallins outning av Fredrik Virtanens då påstådda våldtäkt.
Precis.
Och det var ju då hela skiten bara briserade. Hela skiten, det var ju en välbehövlig revolution. Och det är samma sak med MeToo. Man behöver inte älska allt med MeToo. Man behöver inte tycka att allting som hände under MeToo var bra. Det tycker verkligen inte jag. Sen kan man tycka att mycket var helt fantastiskt.
Men jag
förstår inte varför folk verkar ha såna enorma problem med det. Att så här, det är antingen en bra revolution eller så var den bara pissdålig. Antingen är man en god människa eller så är man en dålig människa. Då, sådär.
Ja, men jag tycker att Katarina Frostensons bok nu, nya bok F och även hennes förra bok H, vittnar det. Jag tänker också på Lars Norén då. Det är en ganska intressant artikel i DN för några dagar sedan. Men hon är, vet du vem författaren Elisabeth Åsbrink är?
Mm.
Men hon var ju, jag gillar henne. Hon var ju såhär bästis med Lars Norén i typ 15 år.
Mm.
Och sen så en dag så ville han liksom ta en liten fika med henne. Och hon var så här, gud vad kul. Ja, men som att du och jag skulle gå och ta en fika. Då sa han så här, ja men jag ska säga något som smärtar mig väldigt mycket, sa han. Och hon tänkte så här, gud vad är det nu som har hänt? Och så här, nej, vi kan inte vara vänner mer. Nej, och gud, varför då? Liksom, ja, det beror på DNs hållning i NATO-frågan, sa han då. Jag kan inte acceptera den. Hon bara, okej, tog en klunk av kaffe. Så här, du är inte intresserad av vad jag tycker. Så här, jag som då är din personliga vän. Mm. Nej, det, han var inte intresserad. Det spelar ingen roll, liksom. Nej, det var så.
Hon var då reporter på DN, eller var hon chefredaktör för DN?
Nej, hon, jag tror att hon var frilans. Hon är ju författare, liksom.
Mm.
Och det är ju väldigt intressant att, så här, att det
är så jävla kategoriskt.
Nej, du vet, jag hatar. Det där är den värsta jävla mänskliga liksom, maktvidrigheten som finns, tycker jag. När man är så här, nej men nu kände jag för det. Du har ingen chans. Och jag har en annan kompis nu vars man, de har varit ihop i 20 år. Han kommer från ett annat europeiskt land. Han var så här, jag är inte kär i det längre. Jag flyttar hem nästa vecka. Hon bara, va? Men vadå? Nej, vad menar du? Vi har ju liksom, vi är ihop, vi är kära. Vi har varit ihop i typ så här, 20 år snart. Nej, nu var det över. Den sidan av mänskligheten är för mig helt ofattbar. Om det inte finns någon liksom underliggande. Så här, du och jag har ju pratat om det innan. Visst fan kan man bli kär någon annan? Man försöker stå emot. Det går liksom. Det är som en jävla tsunami. Man kan inte värja sig. Liksom, sådana saker måste man tyvärr acceptera som en del av liksom, en pågående kris i livet. Men människor som bara så här, abrupt. Typ som en jävla Dr. Jekyll och Mr. Hyde personlighet. Är så här, så? Nu har jag bestämt mig för att ha det bra. Man får liksom inte försvara.
Nej, men vi har ju en gemensam kompis. Och hennes pappa gjorde ju precis på det viset. Liksom. Han hade levt tillsammans med hennes mamma då. I en så här kärnfamilj. Där allt var frid och fröjd. Och underbart och bra. På alla tänkbara sätt och vis. Och en dag så kommer mamman hem då. Och då har pappan packat sin lilla väska. Och bara så här. Nu lämnar jag dig. Jag har träffat en annan.
Mm.
Och det är bara också så här, utan förklaring, utan så här, du jag funderar på det här jättelänge, jag är ledsen att jag liksom inte har, det är så här, ingen har haft minst eller föraning om det här. Han har liksom dolt sina känslor, lyckats lägga band på liksom sitt, då begynnande möter då med en annan person som han då ska inleda ett nytt liv. Så han flyttar liksom de facto från det ena hemmet rakt in i det andra hemmet. Utan pardon. Jag håller med dig. Alltså den typen av beteende, mänskligt beteende, är så jävla obehagligt.
Mm. Och jag har en annan liksom halvkompis nu. Hennes man, de skaffar barn. Och sen fick han först, nej det här var inget bra. Det här han var inte kär henne. Så han lämnade henne. Och 3 månader senare kom han tillbaka då till deras gemensamma lägenhet. Och tyckte det var väl inte så kul att sitta själv i den där lägenheten. Och komma hem till en tom famn och sådär. Så då ville han bli ihop igen. Och du är mitt livs kärlek. Och han ångrar sig så mycket hit och dit. Så de skaffar till barn. Och sen när den här ungen är 8 månader. Samma dag när de ska döpa den här ungen. Då har han ångrat sig igen. Nej, jag har köpt en lägenhet. Jag är inte kär i dig längre. Det här funkar inte. Så bakom hennes rygg då, som är mor till båda hans barn. Så har han då bestämt sig för att nej. Nu kändes inte det här bra. Så han flyttar. Sen går det såklart några glada månader. Och då står han knackar på dörren. Det var inte så roligt.
Men det måste ju vara någon som har kraftiga anknytningar.
Ja, men hon sa så här. Vet du kan ta dina jävla träningskläder och tvätta. Men det måste ju vara psykisk ohälsa blandat med bokstavskombinationer och fan hans moster. För att så här,
att man har så här kraftiga anknytningsstörningar, ja. Så att man bara klara av att göra det, att klippa en relation. Alltså vi är ju flockdjur, vi är relationella, och de flesta som genomgår skilsmässa, ska man veta, det har forskningen visat, de blir ju inte bittra ovänner, utan de flesta skiljs faktiskt och har liksom en relation med varandra efter att de har skilt sig. Det är det vanliga.
Inte
det är mindre vanligt att inte du och jag. Nej, men vi är ju anknytningsstörda, det vet man ju.
Jo. Du vet vad jag skyller gammalt på. Mina 6 veckor i kufösen.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ann, vet du vad det är för dag imorgon?
Ja, det vet jag faktiskt. Det är en internationella Giving Tuesday-dagen.
Gud, vad påläst du är.
Tack.
Ja, Giving Tuesday, det är alltså en dag som man har etablerat som en kontrast till de här Black Friday och Cyber Monday. För att...
Så bra.
Jag tycker det är så bra. Alltså, kom igen. Vi struntar i det där shoppandet, tycker jag. Och så visar vi att det finaste som finns att ge, det är till de som behöver det mest. Och det är också, tycker jag, en jätteviktig grej att lära sina barn nu i juletid.
Anledningen till att vi pratar om den här givartisdagen är ju såklart på grund av vårt samarbete med fantastiska barnfonden. Så att berätta för familj och vänner och bekanta och dina kollegor om barnfonden och deras arbete. De vill verkligen göra och de gör världen till en bättre plats.
Mm. Och inte minst så gör de ett viktigt arbete för att stoppa spridningen och effekterna av coronaviruset i utsatta delar av världen. Det är så lätt att man blir navelskådande i dessa tider. Vi tänker liksom det lilla livet, men världen är stor och det finns länder och områden i världen som är extremt utsatta på ett helt annat sätt än vad vi är. Så glöm inte bort, swisha valfritt belopp till Barnfondens oerhört viktiga arbete för att stoppa spridningen och effekterna av coronaviruset för barn runt om i världen. 901 30 20 är telefonnumret. Swisha valfritt belopp, skriv corona i meddelandefältet så öronmärks pengarna.
Om ni sitter där hemma och tycker att det är lite svårt att veta varför man ska välja en viss barnrättsorganisation så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för Barnfonden. De var väldigt tidiga, de har faktiskt i över 30 år jobbat med att minska spridningen av virus och bakterier och ge barn möjligheten att växa upp med rent vatten, vilket är liksom A och O i de här delarna av världen.
Mm.
Så att jag skulle verkligen vilja gå i god för att Barnfonden gör ett fantastiskt arbete och har gjort det väldigt, väldigt länge.
Gå in på barnfonden.se, bli fadder eller månadsgivare idag eller som sagt swisha valfritt belopp till 901 30 20. Skriv corona i meddelandefältet. Det här är ett nytt format här i podden, eller en ny liten... En ny del av podden där jag ska testa det mest...
Förbjudna.
Det mest förbjudna. Vi kallar det det mest förbjudna. Vi älskar ju Kerstin Thorvall och vi älskar ju att krossa myter. Det har vi alltid gjort. Och sen återigen att så här, livet inte behöver vara svartvitt. Vi har ju lite grann varit inne och diskuterat när det gäller porr. Liksom, att så här, porr behöver faktiskt inte vara av ondo. Jag tänkte på det faktiskt idag. Att så här, gud, jag har ändå lärt mig ganska mycket om sex genom porr.
Ja, det ska man inte
göra. Av njutning och typ så här. Vem skulle annars ha lärt mig om typ så här?
Slå snoppen i ansiktet har du lärt dig också.
Alltså den är ju så jävla knäpp den grejen. Vem vill alltså göra det? Daskar.
Charlotta, Aka, Beyoncé, Björk om det där så här. Vad skulle man säga, vrida lite på ollen och så här, titta upp på den som att den vore så här, en liten stygg pojke.
En helig grav.
Man har ju själv jobbat med de där blickarna. Jag hade inte velat se mig själv på film, ska jag säga.
Nej, jag hade inte velat göra det. Nej, men däremot, så, jag har lärt mig mycket om både så här, kvinnlig anatomi. Det var ju första gången man fick se en fitta i, på riktigt. Liksom. Även om den kanske då, på den tiden, på 90-talsporren så var de inte opererade. Utan det var ju faktiskt lite äldre porrfilmsaktriser. Men jag har framförallt lärt mig att njuta. Faktiskt, hur jävla sjukt. Mm. Och det är så här, återigen, det är väl
hur jävla kanske... sjukt det låter att jag njuter av sex, är det sant? Eller vadå?
Jo, men förstå, nej men liksom man tänker, så här, porr har inte bara en ondskans funktion. Mycket av porren har det. Mycket av porren idag är dålig och osund och det är jättebra att vi får till en diskussion om det. Men sen tror jag faktiskt att porr har hjälpt väldigt många och så här, vad har vi för alternativ? Det har vi ju tjatat om väldigt mycket. Om inte porren funnits, hur skulle liksom unga människor, det är ju inte direkt vuxna människor som talar om för ni något samtal om hur man njuter av sex eller idkar sex eller, alltså förstår du lite vad jag är ute efter, att så här, porren har ju faktiskt en utbildande funktion och det är ju tråkigt om man då får se våldsporr det första man ser, men jag har ju sett massor med annan porr som inte har några våldsamma inslag och där människor faktiskt verkar njuta på riktigt och det lär man ju sig liksom så småningom att kunna avgöra också. Så all porr behöver inte vara dålig. Och det jag vill komma in till, veckans det mest förbjudna som jag nu är inne och undersöker och vill analysera, det är bantning. Om jag tittar in i mitt Instagramflöde här så verkar bantning vara det absolut mest förbjudna för en kvinna i min ålder att ägna sig åt. Dels är jag mamma, så då är jag ju per definition en dålig förebild till min dotter om jag då skulle ägna mig åt detta förbjudna att banta. Och dessutom så är det extremt kvinnoförnedrande att då gå på hela jävla skiten med att behöva forma sin kropp på det ena eller andra sättet. Så då är jag liksom en dålig kvinnlig förebild för alla då mina eventuella följare som då antas inte kunna tänka själva. Och dessutom så kommer jag att utveckla ätstörningar och jag kommer att bli olycklig. Och dessutom kommer jag att misslyckas för att det jag då får läsa och få mig till man som bantning främst från kroppspositivister då i mitt flöde som avskyr bantning och vill förpassa bantning till liksom soptippen och historiens liksom mörkaste källarhåla och låta det stanna där. Människor ska inte banta, det är jättefarligt. Mm. Så därför har jag då testat att banta i 2 veckor.
Men om vi ska bara snabbt dra en historia så är det lite så här att ibland tycker jag det framställs som att så här, bantning är någonting som dök upp på 60-70-talet när kvinnorna på något sätt fick plats på marknaden och också blev betydelsefulla för att de gav sig ut i arbetslivet och även då blev konsumenter att räkna med. Men liksom, om man kollar lite på bantningshistoria så är det så här, redan de gamla filosoferna med Hippokrates i liksom, han var ju överviktig och var skitorolig för det här. Och de höll ju på med allting med binnikemaskar och sömnmedel och spy upp och hitan och ditan. Så att det har alltid varit att, så här, ja men Linné har ju skrivit flera böcker om det här. Att så här, man måste hålla sig till en viss diet. Människan mår inte bra av att vara överviktig. Det är ju bara att kolla på den här forskningen på apor. Så här, apor som var överviktiga och apor som fick liksom färre kalorier. Ja, de både levde längre och mådde mycket bättre. Och det har ju du pratat om innan. Att så här, vi var ju djur från början. Och om man tittar på en så här smällfet katt som ligger liksom in hög på golvet och knappast kan gå. Så är det inte att man känner så här, vad gullig. Ge en liten fisk med extra grädde. Så det här har ju blivit liksom mänsklighetens på något sätt, vad ska man säga?
Det har ju blivit, man kan tänka att det är så här, vi som lever i välfärdsstater, alltså i samhällen där vi inte behöver svälta, någon av oss, så har ju det här blivit liksom ett hälsoproblem. Att vi lider av övervikt och det gäller även våra husdjur. Jag umgås ju mycket med djur. Och jag älskar också att se pragmatiskt på människan som ett djur. Och när det gäller våra husdjur så måste vi reglera intaget av mat. Vi kan inte ge dem fri tillgång på Frolic eller Whiskas. Liksom. Utan de får mat 2 eller 3 gånger om dagen. Och det är liksom 2 deciliter där, 3 deciliter där och 2 deciliter där. Annars blir de tjocka och därmed kommer också massor med hälsonackdelar. De får diabetes, de får högt blodtryck, de får problem med leder, de får olika typer av andra då så här välfärdssjukdomar. Och det gäller även mina hästar. De kan inte heller gå på fri tillgång. Utan vi har ett rent jävla helvete att se till att våra hästar inte blir för tjocka. Vi har munkorgar på dem, vi reglerar betet, vi ger dem liksom halm som innehåller mindre kalorier och det är ett jävla hår. Vi bantar våra hästar konstant hela tiden och se till att motionera dem flera mil, måste ridas en gång om dagen, annars så spårar det ur fullständigt. Och det som händer då är att de blir väldigt sjuka och jag har ju haft 2 hästar som har fått just välfärdssjukdomarna FONG och EMS. Och det är inget roligt, för då är de sjuka utav helvete och i värsta fall måste man ta bort dem. Och jag tänker lite grann kring människor också, att så här, om vi skiter i det här med så här mode och patriarkatet, att vi behöver inte bara använda patriarkat eller genusanalysen på vår bild av människan, utan jag tycker att det är sunt och friskt ibland att använda sig av andra glasögon när man tittar på oss, just medicinska glasögon. Och så här, jag vill leva i en välfärdsstat, vi har fri tillgång på godis, jättehög kalori, full mat kring oss konstant. Vi kommer behöva reglera vårt intag av mat för att inte bli överviktiga och få dålig hälsa. Och det är väl det liksom bantning handlar om, att reglera sitt intag av mat. Och det kan man tycka är skittråkigt och man kan tycka att det är liksom lustdödande. Men samtidigt så tänker jag att det är så här, det är bara ett så här, ett måste för oss alla djur som lever i överflöd. Och för min egen del, nu ska jag vara helt transparent. Jag har liksom inte haft problem med övervikt i mitt liv. Det har inte varit mitt problem, så jag har aldrig varit särskilt liksom engagerad i den här bantningsprylen någonsin. Jag har också levt med kvinnor kring mig, framförallt min mamma, min moster och mormor och farmor, som aldrig någonsin har pratat om varken bantning eller sina kroppar i negativa ordalag. Liksom, kroppen, de har inte haft varken något kroppshat eller något så här, jag älskar min kropppryl, utan det har varit så här, kroppen är kroppen och den är där och vi har en neutral inställning till den liksom. Och vi försöker må så bra som möjligt, typ.
Men kan du se någon skillnad? Du och jag pratade om det innan, att så här, bara för att man känner självhat så behöver man inte hata hela sin persona. Du har ju pratat om att du har känt självhat under liksom, delar under ditt liv, men inte att du har hatat din kropp på grund av det. Liksom.
Nej, jag tror att så här, kroppshat, tror jag. Man har ju, många vill ju då, om man använder då genusteorin för att liksom, försöka förklara vad kroppshat kommer sig av, så menar ju de att det är patriarkatets fel att vi hatar våra kroppar. Att så här, män har vinster av att kvinnor går runt och hatar våra kroppar. Det försvagar oss, det gör oss osäkra, det gör oss till villebråd, det gör oss till offer. Och därför blir vi då mer lättstyrda av män som då kan utnyttja oss på olika sätt som typ slavar. Det är en extremt så här, hård och kortfattad beskrivning av vad det här kroppshatet skulle då vara bra för. För patriarkatets synvinkel. Men jag tänker mig att kroppshat kan ju också då beskrivas ur andra, då, till exempel ur psykologiska perspektiv, att så här, kroppshat kan ju faktiskt ha att göra med självskadebeteende. Det kan ha att göra med att man har gått igenom ett trauma, att man har levt i en osund relation. Kroppshat kan liksom uppstå under en viss del av livet fast inte under andra delar av livet, och det kan vara starkt sammankopplat till olika trauman man har gått igenom, och sen så kan det där kroppshatet upphöra liksom, om man har fått behandling för sina trauman. Så det är så jävla grovt förenklat att bara säga att det har att göra med patriarkatet, tycker jag. Och för min egen del så har jag aldrig haft något hat riktat mot just min kropp, alltså min kroppsutseende, men jag har definitivt lidit av självhat, och det har ju tagit sig uttryck till i framförallt medberoende beteenden. Överdriven anpassning, att så här, låta människor klampa över mina gränser, låta mig utnyttjas på olika sätt, tycka att jag inte har något högt egenvärde. Och, alltså det är en typ av självhat som riktar sig, tar sig uttryck på andra sätt. När det gäller min egen bantning då, det här mest förbjudna man kan ägna sig åt enligt kroppspositivister och feminister idag, så jag bantar av det enkla skälet, jag är inte överviktig, men jag ska köpa hem en ponny som jag, så här, också så här, det är bara jag som kan banta av det här skälet. Men så här är det, jag och Olga fick en ponny av mig när hon var 12 år. Jag köpte den för en spottstyver på Gotland. 4 år senare eller 5 år senare så sålde vi den här ponnyn. Och det var stor sorg för mig, men där lät jag mitt barn liksom driva på det här, för hon ville köpa en annan häst och hon skulle åka till Kenya och hon hade inte tid och sådär. Då skrev jag in i kontraktet att vi hade förköpsrätt om den här då nya ägaren skulle sälja hästen. Och för en månad sen så ringde de och frågade, vill ni köpa tillbaka henne, för nu ska vi byta häst? Ja, skrek jag. Och det här är en lite mindre ponny, det är en C-ponny.
Det är
och då... Då tog mitt självhat total. Då tog det fart. För då kände jag att så här, men shit, jag väger ju 64 pannor nu. Jag kan inte väga mer än 60 kilo om jag ska kunna rida henne. Det är inte schysst mot en C-ponny. Och då laddade jag ner en liten bantarapp och så gav jag mig in i bantningsträsket. Och jag vill bara säga att så här, ett, jag har inte utvecklat något kroppshat. Jag har inte utvecklat någon ätstörning. Jag har hållit på i 4 veckor. Jag mår inte dåligt. Jag tycker inte att livet är tråkigt. Och det går ganska bra att banta. Det var inte så svårt. För det är också något som jag har fått höra här nu under lång tid. Att det här är omöjligt och det går inte att banta. Man kommer få tillbaka sin övervikt och hit. Det är skitenkelt. För mig i alla fall. Varit ett dugg svårt. Och det enda jag vill säga med det här. Jag menar inte att min erfarenhet av bantning nu under en månad. Att det gäller alla. Men jag vill också ge en alternativ bild. Att så här kan det också vara. Det kan vara fullständigt odramatiskt att banta 4 kilo. Det kan vara fullständigt enkelt, odramatiskt, okomplicerat. Och inte innebära någon kamp överhuvudtaget. Utan Ja, 4 veckor senare så kommer jag nu, när den här hästen landar på söndag i min vård, att kunna rida den.
Ja. Jag vet, men jag måste bara problematisera lite. Om jag ska se på mig själv, de gånger då jag har varit riktigt smal, har jag ju, då efter mammas bortgång, och sen så innan man fyllde 20, när man så var binnikemask av naturliga skäl, och sen då när jag var tillsammans i den här, med den här elaka manen, som då liksom ville då såklart, som både, ja men som många män säkert vill göra, men absolut inte alla. Och det är också beforskat att så här, kvinnor, väldigt många kvinnor har satt en bild, en idealbild av hur vi tror, och ponerar att, så här, att männen ska tycka. De tycker inte det. Och nu säger inte jag det för att jag är så här Betten Andersson som har så här läst en liten pseudo liksom vetenskaplig artikel i typ Säffle tidning, utan så här, det är så att vi har en bild av vilka vi tror att männen ska vara, och de har inte alls lika höga ideal om hur vi ska se ut eller hur smala vi ska vara hela tiden. Men jag har också andra kompisar som är så här, om den ena partnern, både kvinnor och man, går upp i vikt, så får den andra så här, höpp, 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 står man liksom som ett tjockhetskontrakt.
Va?
Jag tänker så här, ja, för jag tänker så här, har du någonsin blivit påverkad av en man att banta? Så här, Micke håller ju ändå på att banta lite hitan och ditan i olika roller och bla bla bla. Så det är ju verkligen tvärtom i er relation, tänkte jag.
Ja, gud ja. Han går ju ständigt på bant. Och han har ju dessutom haft grava ätstörningar när han var ung. Alltså han ville ju bli balettdansös och började liksom forma sin kropp och sprang maraton och ville vara som en sån här senig maratonlöpare. Och jag menar, han är ju verkligen allt annat än det i sin sån naturliga, alltså så som han föddes på något sätt. Så där höll han ju på att dricka risavkok, och han brukar berätta om det här, liksom, det är galenskap. Men sen ska man ju veta att han har ju en diagnos också med mani som också spelar in för den typen av beteenden, att man kan liksom då bli väldigt besatt av saker liksom. Så när vi har diskuterat det i efterhand, så tror han verkligen att det kunde vara en del av hans så här, påbörjande av manier eller maniska drag. Så ja, han lever ju och brottas ju också med att så här, hålla sin kropp i trim. Men jag skulle inte tro att han är olycklig av det. Och det är väl det enda inlägget jag vill dechiffrera världen, och jag vill göra den mindre svartvit. Det känner jag är en mission för mig. Alltså, nej, det behöver inte vara så att så här, du kommer utveckla en ätstörning eller anorexia. Jag följer ju Stina Wolter. Alltså, jag förstår ju att hon driver den här kampen eftersom hon hade en syster som dog av anorexia. Jag följer ju Lady Damer som också så här, jag tycker hon gör sjukt mycket för att normalisera feta kroppar i det offentliga rummet. Att vi liksom måste få se flera kroppstyper representerade i det offentliga rummet. Och jag älskar det, men jag hatar också att hon är så jävla svartvit. Att hon då är så här, ni som sitter där och liksom förvägrar er, fy fan, stackars er. Men det är inte dugg synd om mig för att jag inte har vräkt i mig, säger thank God it's Friday, mat och 53 Ben & Jerry's här ikväll. Utan jag mår toppen ändå, man kan må bra ändå. Jag vill bara nyansera lite, det är det jag vill säga med det här inlägget.
Ja. Men det här, de liksom ändå ganska massiva studier som har gjorts i alla fall de senaste 30-40 åren, de slår ju fast att så här, det är ju mycket mer komplext än liksom vad folk vill göra gällande. Det är inte så enkelt att säga så här, att unga flickor kollar på Instagram och reklam, så här, det påverkar vissa barn mycket mer än andra, precis som det är så med medberoende också, som vi pratar i den kulturen, att så här, vissa unga blir massrogs barn, de klarar sig skitbra. Även fast de har vuxit upp med 2 dysfunktionella föräldrar som har supit eller vad de nu har gjort. Liksom. Och det är ju samma sak här. Men det de säger är just det här, att vi kvinnor har en liksom, idealbild av vilka vi tror. Vi har bestämt oss för den, och så tänker vi inte nyansera den. Utan vi ska vara slanka och smala hit och dit. Och innan liksom, kvinnor fick någon så här, superroll i kommersen ska man säga, så var det ju inte heller samma intresse för hur vi skulle se ut. Och det här dök ju upp med alla jävla dieter på 60- och 70-talet. Men det som man ändå har slagit fast är så här att det handlar ganska mycket om att man är en förebild för sina barn. Och det handlar inte bara om att man ska vara smal. Det ska vara så här, socialt liv hemma. Man ska försöka äta bra och man ska prata vid matbordet och man ska röra på sig. Så det är liksom inte, det är inte som du säger, det är inte så svart och vitt. Det handlar om att vara en förebild som förälder, för att det är ju så, i all forskning så verkar det väldigt tydligt att barn, de flesta barn gör som sina föräldrar. Så som kvinna har man ett jävla ansvar att inte hålla på och liksom klanka ner på röven och fettman. För det som har hänt är att tjejer mellan så här 7 och 10 har börjat banta just för att de hör sina mammor. Mm. Sen är det, liksom, det är inte så förenklat, utan det är en mycket större bild. Och det säger ju alla forskare också, att så här, man kan inte säga att man tittar på reklam och sen hamnar liksom i en, att sluta att det slutar med anorexia. Utan jag tror bara att, som du har pratat om i vår kokbok, det är så här, det handlar om att försöka förmedla sunda värderingar så gott det går. Och det gäller även med det här. Och sen så, som jag nu vill börja springa mycket igen, ja, då vill jag också så här, gå ner några kilo. Det är inte så skönt att springa och ha så här, ja, det är också rent själviskt att jag vill kunna springa snabbare och längre. Och man behöver inte alltid säga att jag är en dålig, liksom, att jag hatar kvinnliga kroppar eller så här, vill vara perfekt för det. Det handlar faktiskt inte om det. Det är som du säger, så här, ibland är det inte svårare än så. Och det har även Hanna Hellqvist skrivit om. Så här, jag var inte nöjd, jag vill inte gå omkring i en tunika och gå omkring och känna mig som en tunna när jag gick på middagar. Jag ville kunna springa och känna mig liksom fräsch och frisk. Mm. Jag bantade. Vi behöver inte problematisera mer. Det var det enda det handlade om.
Ja, och det behöver inte vara ondskan själv. Vi behöver inte drabbas av så här, det stora självhatet på grund av bantningen. Liksom. Ja. En lite nyanser bara. Låt oss döpa den här podden till Nyansernas podd.
Precis, nyansernas nyanser. Men innan vi slutar måste jag också säga så här. Jag vill inte att vi ska på något sätt så här framställa oss själva som att vi är så här amerikanska beauty queens. Utan det är ju tyvärr så att liksom när de har gjort forskning, det presenteras ju jättestor liksom, studie kring fetma 2006. Och då hade de ju haft apor då i studierna. Och de hade ju gått ner då efter det här, när kalorierna drogs ner så hade de gått ner. Men sen så fort de började äta normalt igen så gick de upp i vikt. Och det spelade ingen roll om de hade stått på den här lågkalorikosten i 2 månader, 2 år. Effekten blev densamma, säger den här då Barbara Hansen som hade gjort det här. Och andra prövade identisk kost och vissa liksom förblev smala och andra ökade i vikt. Så att det är ju så här. Ett, är vi förskonade från fetma i vår släkt. 2, vi har bara söner, eller jag har det. Jag har inte riktigt drabbats. Och jag hade också en 70-talsmamma som var så här, svinsnygg, svinslank. När det var efterrättsdags, då var hon mätt, så då tog hon en cig. Så att, liksom, the picture is bigger. Så att det är så här, men ibland behöver den inte göra större än att man säger, jag vill rida på en häst, jag vill ut och jogga, jag håller igen lite på kalorierna. Tack för oss.
Ja, tack. Så är det bara.
Så är det bara. Ha det så bra. Tack för att ni lyssnar. Vi tycker det är jättekul att podda och att ni lyssnar. Puss och kram.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.